här är P1, Sveriges Radio.
Hej och välkomna till Studio 1, torsdag.
Vargarna ska bli färre i Sverige och nu finns det en plan för det, men politikerna är inte överens.
Nya siffror visar att brottsligheten går ner i Sverige. Allra mest märks det på anmälda stölder som har minskat mest.
I danskan tar engelska låneord för stor plats, tycker en del.
Weekend, computer och teenager istället för helg, dator och tonåring. Men det är låneord som är så etablerade att danskarna i allmänhet inte ens längre ser dem som engelska.
Och som världens behov av mineraler och hur krisen vid Hormuzsundet påverkar. Studio 1 med mig, Pia Sjögren.
Och en för dagen något hes, Susanne Westergren.
I vår andra timme hör vi vår utsända som var i Erbil i natt när Iran attackerade.
Och om ännu en familj som kampanjar internationellt mot svensk socialtjänst.
Och om mäns hårtrender vid 17:30 i eftermiddag, apropå ett eventuellt skallighetsideal i sommar.
Ja, nu har Naturvårdsverket presenterat sin nya förvaltningsplan för vargbeståndet i Sverige. Förra året meddelade regeringen att man vill sänka referensvärdet, alltså miniminivån av vargbeståndet, från 300 till 170.
Det här beslutet väckte ilska hos flera miljö- och djurskyddsorganisationer samt hos EU, som menade att det saknades vetenskaplig grund för att minska svensk vargstam så här mycket.
Den här nya planen blir strax föremål för diskussion här med landsbygdsminister Peter Kullgren och Rebecca Leoman, Miljöpartiets talesperson för biologisk mångfald och djurrätt.
Men först ska vi få en bakgrund till debatten. Sara Sällström är reporter på Vetenskapsradion som har följt vargfrågan, och hon sa så här när Susanne pratade med henne tidigare idag.
Först och främst så var det ju många som blev arga över själva beslutet, eftersom det handlar om en halvering av antalet individer av ett djur som bedöms som starkt hotat på den svenska rödlistan över hotade arter. Och EU-kommissionen skrev sedan ett brev till Sverige där man kritiserade det här beslutet, för man påpekade att 170 individer, det hänvisar egentligen till en absolut minsta smärtgräns för hur liten den svenska vargstammen kan bli för att den ska kunna må bra. Men om man då ser i praktiken ute i naturen där det kan hända allt möjligt, då behöver man ha mer marginal, alltså fler individer, för man måste ta hänsyn till den genetiska hälsan hos vargstammen och ja, hur ser det ut med bytestillgången, väder och vind, allt möjligt som kan hända.
Det innebar att licensjakten blev inställd förra året, och vi pratar om skyddsjakt och licensjakt. Vill du klargöra den skillnaden?
Ja, för det är ju klart att det var ju också många jägare då som också blev arga eftersom det hela ledde till att jakten ställdes in. Men licensjakt, det är alltså en sån jakt som sker på ett visst antal, förutbestämt antal individer under en viss period. Skyddsjakt, det är en jakt som man kan bedriva på en enskild individ av en varg då i det här fallet, som har blivit problematisk på något sätt. Den kanske river väldigt många tamdjur eller går alldeles för nära mänsklig bebyggelse och så.
Och du nämnde EU tidigare. Hur mycket har EU att säga till om antalet individer?
Ja, det som EU säger är genom sitt art- och habitatdirektiv att Sverige ska se till att vargen kan överleva på lång sikt. Och den ska ha så kallat gynnsam bevarande status, som det heter på EU-språk. Och knäckfrågan här som då är upp till Sverige, det är just hur många vargar som vi behöver ha för att man ska kunna nå den här gynnsamma bevarande statusen.
Och den här nya förvaltningsplanen som presenterades nyligen, vad går den ut på i korta drag?
Där var uppdraget till Naturvårdsverket att de skulle kolla på hur ska vi förvalta den här vargstammen då, så att den ändå kan ha den här gynnsamma bevarande statusen som EU kräver, trots att vi har sänkt antalet vargindivider. Och mycket handlar då om att vi ska försöka se till att vargstammen mår genetiskt bra. För eftersom den har växt utifrån bara ett fåtal individer så har den haft hela tiden det här problemet med inavel. Mm. Så det man hoppas hela tiden på, det är att det ska vandra in nya vargar österifrån, från Finland och Ryssland. Och då handlar mycket om hur ska vi ta hand om dem, hur ska vi se till att de inte jagas illegalt, hur ska vi välja ut rätt genetiskt sett vargar när vi ska bedriva jakt. Och kan vi till och med flytta på vissa individer som man har försökt förut? Det är svårt, men det verkar vara ganska mycket pyssel som behövs för att man ska kunna uppnå gynnsam bevarande status med den här nya, med det här nya referensvärdet på varg.
Så sa alltså Sara Sällström på Vetenskapsradion tidigare idag. Ja, hur ska Sverige förvalta vargstammen utifrån Naturvårdsverkets nya förvaltningsplan och samtidigt förena krav på biologisk mångfald, landsbygdens livsvillkor och så Sveriges åtagande enligt EUs direktiv?
Välkomna till Studio 1, landsbygdsminister Peter Kullgren, kristdemokrat, och Rebecca Le Moine, Miljöpartiets talesperson för biologisk mångfald och djurrätt.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Peter Kullgren, landsbygdsminister. Det saknades vetenskaplig grund enligt EU-kommissionen och därmed också enligt länsstyrelserna i vintras för att kunna börja sänka mot referensvärdet 170 vargar från 300. Sedan dess, vilka nya vetenskapliga underlag har regeringen kunnat hänvisa till?
Ja, för det första så är det ju fel när du säger att länsstyrelserna kom fram till det. Det är ju länsstyrelserna som har tagit fram underlaget för den jakt som länsstyrelserna sen beslutade om.
Just det, de ställde ju in länsstyrelserna, jakten menar, tänkte jag på i vintras. Men vilka nya vetenskapliga underlag?
Nej, det gjorde de inte. Det är ju domstolarna som har gjort det. Just det är inte länsstyrelserna.
Okej, okay, my mistake.
Det. Ja. Det är ganska viktigt att hålla.
Absolut.
Det där ordning på det. Så länsstyrelserna har ju tagit fram ett underlag utifrån de riktlinjer som kom från Naturvårdsverket som ju arbetar på uppdrag av regeringen. Där vi i ett första läge konstaterade att vi vill ner till 270 vargar utifrån de underlag som expertmyndigheten Naturvårdsverket har tagit fram. Där vi vill, regeringens politik är ju att vi ska ner i varje antal. Riksdagen har ett otal gånger tillkännagivit för framförallt då tidigare regeringar att vargstammen ska ligga mellan 170 och 270 vargar. Och det förverkligar vi nu genom att ändra referensvärde.
Ja, jag beklagar att jag får med osanning förutom länsstyrelserna. Men tillbaka till EU-kritiken. Är den rimlig på något sätt, tycker du?
Nej, men det är en pågående diskussion som vi har med kommissionen, och vi kommer självklart svara på det brev som de har skickat till oss. Vi grundar oss ju på det som Naturvårdsverket, den expertmyndighet som vi, regeringen, har till hjälp för den här typen av frågor, och grundar oss ju på det underlag som de har tagit fram. Och sen så är det ju viktigt också att påpeka att i det här förslaget och i den förvaltningsplan som nu ligger på bordet så är det ju ett successivt minskande av vargstammen till den här nivån utifrån vilka förvaltningsåtgärder som vi får på plats. Men det är också viktigt att tillägga för regeringen, och det har vi kommunicerat hela tiden, så är det ju också centralt att vid sidan av en lägre vargstam att vi kan ha en generös skyddsjakt på varje individer som skapar väldigt stor oreda. Samma sak med paragraf 28, att man ska kunna freda sin tamboskap och man ska kunna freda sin jakthund. Så här kommer det vara en balansgång som vi hela tiden behöver ha bra koll på.
Mm. När det gäller svaret till EU-kommissionens kritik, hur lång tid ska det ta att göra det svaret? För jag vet att jag sitter med ett preliminära svar från 9 december här. Då sa ni att ni skulle återkomma så fort möjligheten gavs. Hur långt har ni kommit till det?
Ja, det är ju det är ett arbete som pågår. Vi kommer svara när vi har ett svar som är bra avdömt och processat enligt konstens alla regeringskansliregler. Så då kommer det komma ett svar. Och det kommer också behöva vara ett svar i god tid innan beslut fattas inför kommande vargjakt. Där jag hoppas och tror att vi ska kunna komma ner till målet då med ett första steg 270 vargar.
Vi släpper in Rebecca Le Moine från Miljöpartiet. Hur ser du på regeringens plan om den här minskade vargstammen?
Ja, det här är ju att se regeringen envisas med en fix idé om att vi bara skulle kunna ha 170 vargar mot bättre vetande. Och jag måste också kommentera det som Peter Kullgren hävdar, att man då använder Naturvårdsverket och har frågat dem. Det framstår som att man har frågat en öppen fråga till expertmyndigheten, vilket man då inte har, utan regeringen med Peter Kullgren i spetsen beordrade ju myndigheten att komma fram till 170 vargar som referensvärde. Och det är också det som EU-kommissionen har blivit väldigt upprörd över. Och det låter ju nästan som på svaren att den här regeringen inte är så hoppfull om att överleva nästa val och fortsätta ha regeringsmakten. Det här svaret, det hade man kunnat författa väldigt mycket snabbare. Nu har det gått mer än ett halvår. Så man har inte svar och hela vargförvaltningen befinner sig i ett moment 22. Det här bryter mot EU-rätten. Förvaltningen blir ineffektiv och svindyr. 338 miljoner lägger regeringen på det här. Samtidigt så tar man pengar från den post som ska gå till viltskadeersättning. Till exempel just fårägare som vill ha ersättning och stöd för stängsling mot varg. Mm. Och det här ökar konfliktnivån. Det löser inga problem.
Vi ska återkomma till just den frågan med ersättningsnivån. När det gäller referensvärdet på 170, vad ser du för problem med det, Rebecka?
Ja, det är att den är politiskt beställd. Regeringen har varit ute och sagt och beordrat och bett Naturvårdsverket att landa i det. Samtidigt som de här EU-direktiven, de kräver att de här siffrorna är vetenskapligt belagda. Så att det är två helt olika vägar. Naturvårdsdirektiven är starka på det sättet i att de ska bygga och vila på vetenskaplig grund. Och det finns ingen vetenskaplig grund bakom att vi skulle kunna ha ett referensvärde på ynka 170 vargar i Sverige. Det är helt orealistiskt. Vargen är starkt hotad enligt den svenska rödlistan. Och den är liten, inavlad population som behöver egentligen politik som går i det andra hållet, som kan göra det här till en livskraftig stam. Mm.
Landsbygdsminister Peter Kullgren, vad säger du om kritiken här från Miljöpartiets Rebecka Le Moine att det saknas vetenskaplig grund för att närma sig ett referensvärde på 170 vargar i Sverige?
Jag tror inte det spelar någon roll vilket referensvärde vi skulle presentera, så skulle det inte vara nog för Miljöpartiet. De vill ha hur mycket vargar som helst. Det vill inte vi. Det är en politisk skillnad i den här frågan. Okej, det finns en överväldigande majoritet i Sveriges riksdag för att vi ska ha en betydligt lägre vargstam idag.
Men
än
hur
vad vi har
svarar
idag.
Du på hennes kritik?
Samtidigt som vi lever upp till de...
Vad tänker du om hennes kritik att just 170 är så få, så lågt referensvärde kommer att bli helt omöjligt?
Ja, det får vi väl se. Nu har vi en pågående diskussion om det referensvärdet. Men det var inte länge sedan vi hade ett MVP som låg på 100. Nu har man ju landat där på 170. Men som sagt, det är ju en diskussion som pågår. Men det är klart att det här är en politisk fråga och det är dit man måste komma. Men Miljöpartiet, som är rätt ensamma i riksdagen om sin extrema hållning, så kommer det bli veto mot att sänka vargstammen, och det är ju en väldigt viktig varudeklaration inför valet i september.
Mm. Det finns ju forskare som menar att en mindre vargstam riskerar öka den genetiska sårbarheten. Alltså, vilka konkreta åtgärder planerar regeringen för att stärka den genetiska variationen i den svenska vargstammen?
Ja, det gör vi ju genom att vi har en migration av vargar med en annan genetisk uppsättning än den som redan finns i den svenska vargstammen. Det är ju det enda som vi kan göra. Vilket också är en viktig del i förvaltningsplanen när vi ska minska vargstammen. Då behöver vi ju säkerställa, för att vi ska kunna sänka vargstammen, att vi också har en invandring av vargar så att det blir en bättre genetisk mix i den vargstam som vi har.
Rebecka?
Ja, det här är faktiskt lite förvånande, för i den vargförvaltningsplanen som vi just nu diskuterar, där står det ju att man frångår tidigare rekommendationer om att flytta vargar med helikopter. Det har ju varit en sista utväg som jag inte tror har stöd hos folk, och det här är en väldigt kontroversiell åtgärd som är riskabel på många sätt. Och det ska nu tas in som en utav liksom, verktygen som man ska vara beredd på. Så man ska ju utbilda och ha anställda ute i Sverige som ska vara kunniga i hur man kan fånga vargar och transportera dem. Vi ska dessutom ha GPS-märkta vargar. Vi ska ha en vargförvaltning som är på individnivå. Och det här nämner ju inte ens Kullgren, så det verkar ju vara någonting som man inte är jättestolt över. Dessutom så nämner förvaltningsplanen och Naturvårdsverket att den illegala jakten är den dödsorsak som påverkar vargpopulationen mest. Och ju mindre population vi har, desto mer sårbart blir det. Alltså desto mer måste vi ha en individbaserad förvaltning, en dyr förvaltning. Och desto viktigare är det att vi kommer till bukt med den illegala jakten. Och det finns inga sådana åtgärder från regeringens sida. Inget intresse heller.
Mm. Peter Kullgren, hur ska ni komma till rätta med den illegala jakten?
Det finns redan stark lagstiftning kring det och jag vet inte vilka konkreta exempel mer Rebecka Le Moine vill och Miljöpartiet vill driva in där. Men klart är ju att vi vill ha en lägre vargstam. Med Miljöpartiet så kommer det garanterat bli en betydligt högre vargstam. Och på tal om folklig förankring, en överväldigande majoritet i Sveriges riksdag står ju bakom regeringens linje här att vi faktiskt ska sänka vargstammen. Det kommer bli... Det är viktigt för väljarna att veta och det finns brett stöd politiskt för att vi ska ha en mindre vargstam än den vi har idag.
Rebecka,
och illegal jakt, ja, det är klart att det ska beivras. Mm. Det är ett brott.
Rebecka Le Moine, om Miljöpartiet ska ingå i en regering, om det blir ett valresultat som gynnar det eller som leder fram till det i september, kommer ni då att kräva att i samarbete med de andra partierna att vargstammen inte ska krympas kort?
Ja, det viktiga är att vi får till ett referensvärde som tas ur det här moment 22 där hela vargförvaltningen befinner sig. Så vi måste ha ett vetenskapligt belagt referensvärde.
Men ska det ligga orört från nu?
Ja, det som regeringen vill pressa igenom som inte EU-kommissionen har godtagit på 170, så kan vi inte ha det.
Okay.
Och sen vill ju vi stötta djurägarna och lägga pengarna hellre där på samexistens. Vi kommer till bukt med den illegala jakten också.
Det vill nog de flesta politiker och många andra. Rebecka Le Moine, Miljöpartiet, och Peter Kullgren, Kristdemokraterna, landsbygdsminister. Tack ska ni ha båda två.
Och nu om brottslighet.
Enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet så minskade antalet anmälda stöldbrott med omkring 14% under årets första halvår.
Omkring 20 000 färre stölder anmäldes under årets första 6 månader än samma period i fjol. Vi har med oss Jonas Trolle som är generaldirektör på Brottsförebyggande rådet. Brå, det är ni som ligger bakom statistiken. Vad är det som sticker ut i de här siffrorna?
Nej, men det är ju en klar minskning. 14% är mycket och om man gör en jämförelse mellan 2 år så är det en stor minskning, 14%. Och den kategorin som minskade mest då i och för sig, det var cykelstölder. De minskade med 23%.
Ser ni en generell minskning av brott i Sverige?
Ja, så brotten har gått ner. På totalen har vi minskning av brottsligheten med 4% mot förra året. Men brott mot person ökar, skadegörelse ökar, men narkotika, trafik, bedrägerier och stöldbrott minskar.
Mm. Vi har också med oss Mats Berggren som är biträdande chef på polisens nationella operativa avdelning NOA. Mats Berggren, har ni från polisen märkt av den här minskningen?
Ja, det har vi ju såklart. Vi menar ju att det här minskningen av stölder är en effekt av det arbetet vi har gjort de senaste åren där vi använder utlänningslagen på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare och avvisar och ger återreseförbud till utländska kriminella stöldligor. Sedan våren 2024 så har vi avvisat i storleksordningen 900 personer och vi ser ju effekten av det på stöldbrottsligheten nu, menar vi.
Är det någonting som ni inte kunde göra förut eller som ni inte råkade göra förut så att säga?
Ja, vi kunde göra det tidigare också, men det är ju ingen i hela Europa som har kopplat ihop att använda utlänningslagen på det sättet som vi gör nu på bredden och strategiskt på det sättet där vi kopplar ihop underrättelsetjänst med utlänningslagen och använder den på det sättet. Det är vi ensamma om i Europa och använder det på den bredden som vi gör nu. Och tittar vi ut i Europa så hittar vi inga andra länder som minskar brottsligheten och stöldbrottsligheten så mycket som vi gör då. Mm. Tvärtom så har ju till exempel SVT rapporterat att bilstölderna i Holland ökar, och man gör kopplingen till att brottsligheten flyttar från Sverige till Holland för att vi avvisar utländska kriminella härifrån. Så att
varför hakar de andra
använda lagstiftningen?
Varför hakar de andra europeiska länderna inte på? Finns det någon problematik kring det här sättet att arbeta som svensk polis har?
Nej, det här är ju EU-gemensam lagstiftning, så att det här bör de haka på. Vi arbetar för att de ska haka på. Norge har hakat på oss. Vi har varit mycket i Norge och utbildat norsk polis i detta också. Så vi arbetar för att få fler länder att arbeta på detta viset, så att vi får inte fri rörlighet för de kriminella i EU, men för alla andra. Mm.
Svensk Handel menar att majoriteten av handlarna inte anmäler den här typen av brott, då de menar att de inte leder någon vart. Vår reporter Elinor Levinsson ringde upp Per Bygdesson, som är vd för branschorganisationen Livsmedelshandlarna, vilket är en del av Svensk Handel.
Ja, vi inom dagligvaruhandeln har ju sett det här under något år nu, att anmälningarna går ner. Och vi vet ju också att det beror inte på att brottsligheten minskar, utan att benägenheten att anmäla bland butikerna är ju, sjunker hela tiden, för att det inte leder till någonting. Och effekten av det blir ju då att man gör en polisanmälan och det tar tid och det är en massa arbete, men i och med att det inte leder till något så tappar man till slut sugen och slutar anmäla.
Mats Berggren, biträdande chef hos polisen NOA. Kan det vara en orsak till att det är färre anmälda stöldbrott? Kan en orsak vara att man anmäler färre för att man inte orkar hålla på med det, för att polisen ändå inte tar det vidare, som Per Bygdesson säger här?
Nej, man får nu sortera begreppen lite här. De stora minskningarna, precis som Jonas sa, har ju varit på andra brottstyper då. Stöld av fordon, stöld ur fordon, inbrottsstölder, stöld av båtmotorer går ner väldigt mycket. Den typen av stölder anmäls ju oftast på grund av att du behöver en anmälan för att kunna få ut pengar från försäkringsbolaget och få en ny båtmotor eller en ny bil eller så. Mm. Tillgrepp i butik är en annan sak då, som behöver hanteras på ett annorlunda sätt. Tittar vi på tillgrepp i butik så ser vi att de stölderna som anmäls i anslutning till brottet, så har vi en uppklaring på en bit över 50%. Sen skrivs ett antal procent av för att gärningsmannen är under 15 år, och sen så skrivs ett antal ärenden av för att de ska skrivas av, för att av processekonomiska skäl och så vidare. Och då har vi bara enstaka procent kvar som då inte klaras upp av de som anmäls i anslutning till brottet. Mm. Däremot så ser vi ju i Svensk Handels egen rapport att 63% av stölderna begås genom snabbkassorna. Så där finns ju saker som handlarna kan göra själva också för att minska stöldbrottsligheten.
Mm. Kan det också vara på grund av minskad anmälningsbenägenhet?
Vad?
Orsaken till sjunkande...
Jag tror det var det vi var inne på, men finns det någon självkritik hos dig eller hos polisen kring hur ni klarar av då, att klara upp de här butiksstölderna eller inbrott i butik? Eller, ja.
Alltså, tillgrepp i butik handlar ju om stölder i butiken, inte om inbrott.
Nej, men okej, men det som ni ska utreda då, som inte är snabbkassor såklart... Mm.
Ja, men vi kan ju alltid bli bättre själva, men vi tycker liksom att där vi får förutsättningarna så går det hyfsat bra. Där finns enstaka procent kvar liksom att bättra oss. Mm. Så. Man får ju som en rimlig uppklaring. Så. Anmälningar som görs i bulk i efterhand när man gör inventeringar och butik och så här är ju givetvis jättesvåra för oss att klara upp så här då, utan det här måste vara ett samspel mellan oss och mellan handlarna för att vi ska få till liksom en minskning i tillgreppsbrotten i butik. Där tror vi också det kommer få effekt att vi jobbar hårt mot de internationella stöldligorna, för det drabbar också butikerna så. Men sen får man ju göra precis som bankerna har gjort vad det gäller bedrägerier, där bankerna gör ju saker som kan göra det lite mer omständigt för kunderna, att det tar lite längre tid att göra en överföring eller så här, vilket minskar risken för att bli utsatt för bedrägeri. Samma sak kan man behöva göra i en del butiker då, där det blir för enkelt att ta saker genom snabbkassor och så här. Har man mer kontroll själv så minskar risken såklart för att det blir tillgrepp.
Vi ska släppa in Jonas Trolle igen, generaldirektör på Brottsförebyggande rådet. Bra Jonas, är statistik, speglar den verkligen verkligheten?
Nej, men det är klart att det finns en problematik om människor inte väljer att anmäla. Men jag delar Mats beskrivning här att mycket av de stölderna som kanske finns med i den här statistiken här är ju, här rör ju till privatpersoner, och privatpersoner är ju mer benägna kanske att anmäla. Och vi hör ju också i diskussioner när vi pratar brottsförebyggande arbete att det finns många som känner en molokenhet när det gäller att anmäla utifrån att man har blivit drabbad som företagare. Men det är ju jätteviktigt att man gör det för att få en rättvisande statistik. Men på totalen ändå, det är ändå en stor minskning det här. Det är rätt många procent som tillgreppsbrottsligheten har gått ner. Och det är inte så att säga bara... Det spänner över hela fältet det här tycker vi.
Och det är markant är den?
Såklart. Ja, men 14% det är ganska mycket om man jämför med förra året givetvis. Det är en bra siffra, och jag tror också att jobbar man intensivt, och det ser ju vi också i vår forskning, att jobbar man intensivt mot vissa grupper som Mats Berggren här beskriver, då får det effekt, för de genererar oerhört mycket brott. Så får man bort ett antal sådana aktörer med exempelvis utlänningslagen, men också annan lagstiftning och annan typ av underrättsarbete och tekniska hjälpmedel när det gäller utredningar och så vidare, så då minskar då syns det ganska radikalt. Så att det är viktigt att jobba hårt och att slå brett. Det är det, och det kan vi se.
Ja, har alla typer av stölder minskat, eller finns det fortfarande kategorier där antalet är högt?
Nej, utan det här är det på totalen. Nu har inte jag gått in i fullt ut här. Det är klart att man kan gå in och titta på varje parameter, och då är det en ganska stort schema där över brottskoder. Men totalen är ändå, det är ändå en signifikant minskning.
Mats Berggren, om du spanar framåt och tänker att Sverige och svenska polisen fortsätter vara duktiga på att jobba mot ligor, var är vi om, hur mycket har stölderna minskat om 10 år ytterligare?
Ja, det är,
du behöver inte
säga.
Lova, men du behöver bara spekulera, gissa.
Nej, men jag tror att det kan fortsätta minska. Jag tror det kan fortsätta minska tydligt. Det blir lite ränta på ränta effekt här. Snittet i återreseförbud är 7 år som man får. Och det innebär ju att alla de 900 som vi har liksom avvisat sen början på 2024, de har aktiva återreseförbud nu. Så det blir fler och fler som har aktiva återreseförbud, så då ökar ju effekten efterhand. Så vi tror att vi kommer att fortsätta se det här. Och ett exempel är ju stölder av båtmotorer, där vi har gjort särskilda insatser i år, där vi kan se att januari till april i fjol så stals det 362 båtmotorer. Samma tid i år så stals det 92. Det är ju minskning med 2/3. Så att vi tror att det här kommer att kunna fortsätta, och vi kommer att ha stor påverkan på detta i framtiden också.
Mats Berggren, biträdande chef på polisens nationella operativa avdelning NOA, och Jonas Trolle, generaldirektör på Brottsförebyggande rådet. Tack ska ni ha.
Du lyssnar till Studio 1. Producent idag är Petter Ljunggren, sändningskoordinator Ines Platschuk och tekniker Luna Kasai.
Håller det danska språket på att invaderas av engelskan?
Oron finns i vårt grannland, och den danska språknämnden lanserar en kampanj för att hitta nya danska ord som kanske kan ersätta de engelska.
Som cutie, som I'm cute, sådana någon småting.
Jo, men jag syndar också ibland, säger Siri som sitter i en citrongul kappa på en bänk i centrala Odense och berättar att hon kan till exempel slänga sig med begrepp som cute och cutie istället för söd. Och ja, engelskan börjar ta över för mycket, tycker hon.
Det kommer för mycket släng, och det kommer för mycket som vi tar in från det engelska. Men kunde godt bara bruge gamle danske ord i stedet for engelsk.
Pensionären Erik Johansson som skyndar förbi håller med.
Det syns jag generellt, för allt vad man kan nästan säga på engelska kommer på engelska istället för på dansk.
Har du några exempel?
Farväl, bye.
Varför säga bye när man kan säga farväl? På ett av torgen här i Danmarks tredje största stad står Helena Magnussen. Hon arbetar som stadsguide, eller som hon själv säger.
Jag är på arbete som city host.
Som city host?
Yes, det är det heter. Ja, så vi byvärdar. Vi hjälper turisterna.
Helena är utbildad språkvetare och säger att hon försöker tänka på att använda sig av danska ord. Men samtidigt kan engelskan ibland ge en annan språklig precision, tycker hon.
Det kan vara de där små ord, ja, hvor man måske synes att, eller jag kan synes att undskyld, det är sån, alltså beklagar jag verkligen. Och sorry, den är måske sån lite nedtonad i förhåll till det, så kunde det vara sån ett exempel.
Säger jag undskyld, alltså förlåt, så är det verkligen något jag är ledsen över. Sorry, det är en mer nedtonad ursäkt. Men att engelskan börjar krypa in allt mer i vardagsspråket är ett problem, tycker Helena.
Det vad jag syns det verkligen ett problem, det är när vi också kommer till att kopiera den engelska grammatik som gör kommunikationen vanskligare för vi så inte kan skriva ordentligt på dansk och därför så kan missförstå hinanden.
Engelskan påverkar också grammatiken. Det gör att vi skriver sämre på danska, något som i slutändan kan leda till missförstånd. I Sverige skämtar vi ibland om att danskarna använder sig av ord som weekend, computer och teenager istället för helg, dator och tonåring. Men det är lånord som är så etablerade att danskarna i allmänhet inte ens längre ser dem som engelska. Lika lite som vi i Sverige tänker på att ord som byrå, buffé eller toalett har sitt ursprung i franskan. Nej, det som händer nu är något annat, förklarar Kasper Hansen, språkvetare vid den danska språknämnden.
Vi har nu en generation av unga och unga vuxna som är vuxet upp med ett sidelöpande digitalt liv.
Vi har nu en generation som vuxit upp i den digitala världen, en värld där engelskan dominerar.
Och lingua franca på de här digitala plattformarna är förtrinsvis engelsk, hvis du går på TikTok, hvis du är på Twitch, hvis du är på YouTube.
Att språk formas och förändras genom tiden på grund av kontakter med andra delar av världen är helt naturligt. Men på Dansk Språknämnd vill man nu via kampanjen Kan vi på dansk, som Kasper Hansen leder, undersöka om den snabba engelska utbredningen nu faktiskt börjar uppfattas som ett problem.
Alltså, vi har i Dansk Språknämnd forskat i engelsk i många år, men det har varit med det öga med att följa språkets utveckling. Nu har vi en vinkling där heter, är det ett problem med det engelska i dansk? Och det är så det vi ska försöka klarlägga.
Språknämnden vill med kampanjen dels öka medvetenheten och få igång en diskussion, men kanske också hitta danska ord som kan användas istället för de engelska. För det har man lyckats med förr. Berättar Kasper.
För exempel så kommer det danska ord för cottage cheese, alltså cottage cheese engelsk, det heter hytteost på dansk. Det är direkt översatt.
När cottage cheese, som i Sverige ju ofta går under varumärkets namn keso, dök upp, döpte vi till exempel om det till hytteost, alltså stugost. Men den typen av innovationer är mer sällsynta. Och på sistone har danskarna inte bara börjat låna engelska ord utan också stavning, uttal och engelska ändelser, säger Kasper Hansen.
Så lånar vi stavmåde, vi lånar uttale och vi lånar böjningar. Så vi säger drinks, för exempel.
Ikke drinker.
Ikke drinker, nej.
Vi säger nu drinks, till exempel. Inte trinker. Men samtidigt erkänner Kasper att vissa av de engelska orden fyller en funktion. De kan i många fall vara mer specifika än de danska. Och Kasper använder begreppet stalking, eller stalkning som vi kallar det på svenska, som exempel.
Stalking, det här kriminella begrepp. Vad ska vi kalla det på dansk?
Förföljelse.
Förföljelse, ja. Men det här vi kommer ut i att förföljelse måske är för brett.
Det är ett specifikt ord som beskriver ett specifikt brott. Det danska ordet förföljelse hade varit för brett, säger Kasper. Nu ska nämnden alltså både kartlägga engelskans utbredning och se om det går att hitta fler danska ord istället. Om det lyckas, ja, det är helt och hållet upp till danskarna, säger Kasper Hansen.
Alltså, det är språkbrukarna som skapar språket och språksamfundet. Och det är sådan det är. Så hvis folk beslutar sig för, nej, nu vill vi alltså ha några danska alternativ, så kan vi.
Reporter i Danska Odense, David Rasmusson.
Så kallade kritiska mineraler har fått en allt större roll för världsekonomin och maktrelationer mellan stater.
Idag kommer internationella energimyndigheten IEAs rapport som bland annat varnar för beroendet av Kina och att industrin kan drabbas hårt om tillgången på mineraler stryps. Niklas Rosbach, hej.
Hej.
Välkommen, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarshögskolan. Det här är ju inte första gången som vi hör varningar om västvärldens beroende av Kina. Har du sett något nytt när det gäller det i den här rapporten som kommer idag?
Den här rapporten är mycket tydligare om riskerna med beroenden av just kritiska råvaror, framförallt metaller och mineral som vi behöver.
På vilket sätt då?
Vi behöver dem för att hålla de ekonomiska hjulen igång, för att krympa teknologier så att de blir mindre och mer vassare. Vi behöver det för att göra ny teknologi som alla servrar och alla saker som man ska stoppa in AI i. Och på så sätt så är de avgörande för alla länder som vill bygga moderna saker och prylar eller skapa algoritmer i olika applikationer.
Mm. Och på vilket sätt är den här rapporten tydligare i sina varningar kring vårt beroende av Kina än vad man har varit tidigare? För det har vi ju hört om ändå ganska länge.
Rapporten lyfter fram just risken för det som man i svenska totalförsvarssammanhang brukar kalla för försörjningssäkerhet. Även om det blivit poppis nu att tala mer om ekonomisk säkerhet, så handlar det om det som företag ibland kallar supply security. Att man ska ha tillräckligt med lagerhållning eller alternativ, eller på något annat sätt säkerställa att man har de insatsvaror eller råvaror som man behöver för att bygga bilar eller andra prylar.
Så risken skulle nu kunna öka att man plötsligt saknar den grejen och inte kan göra färdigt den här bilen?
Exakt. Själva komponenten kan vara jätteliten. Det är inte karossen vi pratar om. Men för att få bilen att rulla av det löpande bandet så måste man ha de här grejerna. I alla fall om de ska vara tillräckligt bra bilar för att sälja.
Mm. IEA är ett organ inom OECD. Rapporten idag nämner att Indonesien och Kina står för över 75% av ökningen av tillgången på kritiska mineraler. Vad är din tanke om det?
Det är ingen överraskning att Kina är så framåtlutad. Indonesien är lite mer av ett specialfall. De är lite mer nischade på nickel. Men Kina har varit skicklig på att lansera sig själva som en lågkostnadsproducent under den här ekonomiska globaliseringen som vi nu ser i backspegeln, men som vi levt med i ett par decennier. Och då har Kina skickligt positionerat sig genom att dels kunna utvinna eller köpa in de här råvarorna till Kina och där förädla dem så att man kan sälja dem vidare.
Mm. Rapporten nämner också att Kina förra året tvingade amerikanska biltillverkare att minska produktionerna genom att strypa exporten av mineraler. Hur allvarligt var det där?
Jag tror att det var betydligt allvarligare än vad vi förstår, för det var ett väldigt kraftfullt verktyg för Kina att utöva påtryckningar på USA i de här handelsförhandlingarna i det som långvariga, lågintensiva handelskriget mellan USA och Kina. Och då var det här ett nytt tilltag från Kinas sätt i den relationen.
På vilket sätt alltså pratade vi för lite om det? Vad var det som var dramatiskt med det där, menar du?
Jag tror mig har förstått att många företag i USA som just producerade saker hamnade eller riskerade hamna i ett läge att de helt enkelt skulle vara tvingade att stoppa produktionen eller avsevärt dra ner på den. Och det blev ju någonting som blev konkret och påtagligt, speciellt för en administration som säger sig att man vill ta hem produktion och göra saker i USA.
Men det var ganska nära för en del industrier i USA att de fick liksom stänga av strömmen och gå hem ett tag, eller?
Som jag har förstått det, ja. Det blev väldigt påtagligt. Och det är väl så där med förändringar ibland. Så man har sett de här varningarna över tid och förändringar sker först långsamt och sen plötsligt. Och det är väl det vi sett här, att nu har det plötsligt blivit lite mer dramatik i den här frågan kring försörjningssäkerhet.
Mm. Hur mycket påverkar dagsläget som vi ser just nu, alltså med nya oroligheter och strider kring Hormuzsundet?
Hormuzsundet är en jättebra påminnelse på två sätt. Det ena är vårt beroende av råvaror, även om det här handlar om den klassiska råvaran, olja, för våra fortfarande bensindrivna fordonsflottor. Också gas naturligtvis, särskilt från Qatar till Tyskland, för som kompensation för den här ryska gasen de inte längre importerar. Och det är inte så att vi köper sällsynta jordartsmetaller eller andra kritiska råmaterial, metaller och mineral från Persiska viken. Men agerandet där och spänningarna mellan regionala stormakter och USA visar på vilka problem som kan dyka upp på andra ställen runt om i världen. Längs sjöfartsleder eller strategiska hamnar eller platser där man utvinner de här kritiska råmaterialen.
Mm. Vad ser du framför dig då skulle kunna vara, alltså vad ger de exempel på som ytterligare skulle kunna inträffa när det gäller världshandeln?
Det kan visa sig då att det dyker upp mer tvister om var man kan transportera saker och ting, vilka nya sjöfartsvägar, hur de ska hanteras, internationella överenskommelser. Det kan också då påminna om sånt som förekom under det så kallade kalla kriget för ett par decennier sedan, att det handlar om att man får stormakter som lierar sig med olika sidor i en svag stat, en så kallad, eller till exempel ett utvecklingsland, där man då utvinner kanske framförallt en kritisk råvara som alla stormakter behöver för sin teknik och sin teknikupprustning. Mm.
Du är ju säkerhetspolitisk analytiker på Försvarshögskolan här i Sverige. Hur påverkar det här, eller skulle det kunna komma att påverka Sverige?
Ja, det gör det väl redan nu så att säga. Sverige har ju som EU-land gått med på att föra in den så kallade kritiska råmaterialförordningen, Critical Raw Materials Act, som en lag. Det är inte alla förordningar som jag förstått rätt som blir lagar, men den blir det. Och det handlar i praktiken om att kapa tiden för att få tillstånd till nya gruvor och ny utvinning av kritiska råvaror. Och så det påverkar oss redan nu. Och läser man mellan raderna i EUs dokument så är det också tydligt att det är Kinas beroende man vill minska på.
Mm. Och vad kan man mer göra? Jag antar att det här är ett av stegen för att kunna minska beroendet. Men vad mer kan EU och andra västländer göra?
Det man framförallt måste göra också är att bygga upp förmågan att förädla de här råvarorna. Så man inte bara plockar upp malmen och produkterna, utan att man också har förmågan att framställa de rena metallerna som man kan stoppa in i olika typer av andra legeringar, metallblandningar eller produkter. Mm.
Rapporten idag från IEA, som är ett organ inom OECD, den säger också att investeringarna minskade i fjol i kritiska mineraler. Varför det när behovet är så stort?
Det är på grund av de låga vinstmarginalerna och den stora osäkerheten på marknaden som gör företag ovilliga och svårt för dem att gå in på det här utan att man har statliga garantier eller att man kan säkra sin försäljning.
Niklas Rosbach, tack för att du kom hit, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarshögskolan.
Tack så mycket.
Och Studio 1 är tillbaka efter 4:45 ekot, då bland annat om de utökade spänningarna i Mellanöstern när Iran har attackerat mål i irakiska Kurdistan.
Nu blir nyheter med Marta Einarstam Karis.
Och här är Ekots 4:45. Stora protester i Ukraina efter att försvarsministern fått lämna. Bedrägerier minskar samtidigt som våldsbrotten ökar enligt Brå. Och värmeböljan fortsätter att skapa trafikproblem. Delar av innehållet i Ekots 4:45. Marta Einarstam Karis i studion. Men först om regeringens besked idag om nya havsbaserade vindkraft. Regeringen ger ju grönt ljus för två nya vindkraftsparker till havs, men avslår samtidigt 11 ansökningar. Både oppositionen och Sverigedemokraterna är kritiska. Daniel Heldén är språkrör för Miljöpartiet.
Alltså regeringen får det låta som att man har gjort någonting positivt när man egentligen vilseleder i det här beslutet. Alltså man har avslagit nästan 90 90% av all havsvind som har legat på deras bord.
De två havsbaserade vindkraftsparkerna som nu har fått tillstånd är Fyrskeppet offshore öster om Söderhamn och Vidar sydväst om Strömstad. Det återstår dock en del innan de nya parkerna kan bli verklighet. Till exempel behövs tillstånd att lägga ut undervattenskablar. Och eftersom staten inte kommer att skjuta till pengar för bygget av kabel menar kritiker att det blir för dyrt. Fredrik Olofsson är energi- och näringspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
Ja, det stora problemet är att regeringen började mandatperioden med att försämra villkoren för vindkraften till havs. Och det innebär att de som har tillstånd redan idag, de byggs inte. Och detsamma kommer att gälla för de som nu får tillstånd.
Sverigedemokraternas näringspolitiska talesperson Tobias Andersson har inte gått att nå idag. Men han skriver på sociala medier att regeringen inte samordnat sig med SD denna gång. Han skriver vidare att inga havsparker kommer att byggas utan statsstöd och meddelar att SD stoppat alla sådana under mandatperioden. Regeringen gav också besked om avslag för 11 havsbaserade vindkraftsprojekt idag. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
I många fall rör det ju sig såklart om försvarsmakten som har starka intressen i flera av de här områdena.
Och på vilket sätt skulle de här parkerna vara ett hinder för försvaret?
Det kan handla om övningsverksamhet eller även i raka situationer där försvarsmakten behöver agera, där de här parkerna skulle försvåra det i allt för hög utsträckning.
Men Daniel Heldén, Miljöpartiet, tycker inte att de argumenten håller.
Vi vet att andra länder klarar ju av att balansera mellan försvar och energiproduktion. Både Polen till exempel och Storbritannien har gått vidare med havsbaserad vindkraft där man har anpassade system just för försvaret.
Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén, reporter Marie Nilsson Boy. Och idag kommenterade regeringen att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömt kvar en anteckningsbok i samband med NATO-toppmötet i Ankara förra veckan. Så här sa utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
Nationella säkerhetsrådgivaren själv och regeringskansliet som myndighet menar att det inte var säkerhetsklassad information eller känslig information på något sätt. Och vi har ingen anledning att betvivla den informationen som har kommit oss till del.
Det var förra veckan som statsminister Ulf Kristersson deltog i NATOs toppmöte i Turkiet tillsammans med sin säkerhetsrådgivare sedan ett år tillbaka, Niklas Kvarnström. I en möteslokal blev Kvarnströms anteckningsbok kvar, något som Dagens Nyheter avslöjade igår. Ekot har hittills endast fått en skriftlig kommentar från Niklas Kvarnström där han skriver att citat, anteckningsblocket innehöll mina minnesanteckningar. De innehöll inte säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och NATO har rutiner för att hantera kvarlämnat material. Slutcitat. Niklas Kvarnström är den tredje säkerhetsrådgivaren sedan posten inrättades av den nuvarande regeringen 2022. Moderaten Henrik Landerholm fick avgå efter att han glömt säkerhetsskyddsklassade handlingar på en kursgård. Landerholms ersättare Tobias Thyberg hann aldrig börja på jobbet efter att hans privata bilder läckt ut. Niklas Kvarnström tog över uppdraget för nästan precis ett år sedan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att han inte har någon mer information än vad som skrivits i media om händelsen i Ankara.
Då i övrigt får jag hänvisa uppföljande frågor till regeringskansliet.
Bilden av säkerhetsrådgivaren, skadas inte den av att ytterligare ett block nu är borttappad?
Informationen som vi har är ju inte att någon hemlig eller säkerhetsklassad information har röjts. Och det är ju det mest centrala i allt det här.
Så Benjamin Dosa, utrikeshandelsminister Karin Runblom, reporter. I Ukraina har det varit protester i flera städer mot att försvarsministern Mikhailo Fedorov byts ut. Med mig nu utrikesreporter Maria Persson Lövgren. Jag berättar, vad handlar det här om?
Ja, men det här handlar om en ovanligt populär försvarsminister. Han är bara 35 år och han har genomfört en rad saker som har gjort att det har gått mycket bättre för Ukraina sedan han tillträdde i januari. Men han har också haft en konflikt med en något äldre 60-årig överbefälhavaren Syrsky, och han har själv sagt idag att alltså Fedorov, att det här har varit en bromskloss för att förändra armén till en modern armé.
Och som du var inne på, han har ju ett stort stöd också. Varför beskrivs han som så populär?
Nej, men det han har gjort innan han blev försvarsminister, då var han digital minister och han har infört en rad digitala förändringar för ukrainare som har gjort det lättare för dem i vardagslivet att registrera saker digitalt på nätet via en app. Men det han har gjort som försvarsminister är att han har skapat nya typer av drönare. Han har förändrat sättet att strida så att det är mer drönare som används så att färre ska dödas i fält. Och han har också förändrat hur man handlar upp olika saker så att det ska vara öppet och inte korrupt. Alltså öppna upphandlingar av olika militära materiel. Och sen har han då sparkat en del av de som fanns i försvarsdepartementet som inte levde upp till den här modernare sättet att agera.
Och vad säger han själv om det här att han fått lämna och efter så kort tid?
Ja, han säger lite vagt att han ändå ska finnas kvar kring presidenten, men att han då tyckte att egentligen borde Alexander Syrsky, alltså överbefälhavaren då som leder försvarsmakten, borde ha avgått istället, men att han då hävdar att han istället för att vinna kriget ägnar sig åt att splittra och så split bak ryggen, och att det är det som är själva grundorsaken. Och det har faktiskt också presidenten Zelensky bekräftat, att det är det här som ligger i bakom att de inte har kunnat komma överens, de här två personerna.
Säger utrikesreporter Maria Persson Lövgren. Över 500 personer befaras döda i skeppsbrott utanför Myanmar enligt FN.
Två båtar ska enligt FN lämnat delstaten Rakhine i västra Myanmar i slutet av juni. FNs flyktingorgan UNHCR:s talesperson Eugene Byun säger till Ekot att kontakten tappades med den ena båten omgående och att den andra tros ha förlist någon vecka senare, men att informationen är knapphändig och inte bekräftad ännu.
We still don't have any confirmed information.
Många av de drygt 500 personerna ombord ska ha varit rohingyer, en muslimsk folkgrupp som förföljs i Myanmar och som FN kallar den största populationen av statslösa i världen. Det är regnsäsong i Myanmar och farligare än vanligt på havet. Men det här är desperata personer, säger Eugene Byun. De vet att det är farligt men tycker att det är bättre än att stanna i Rakhine.
With the ongoing situation in Rakhine State, we are seeing more and more people take this dangerous route, even though they are completely aware that they can risk their life.
Björn Djurberg, Bangkok.
Inrikes nu. Värmeböljan fortsätter att skapa trafikproblem. Solkurvor på spåren och blödande asfalt påverkar både tågresenärer och bilister. Trafikverkets presskommunikatör Peter Jonsson.
Det vi kan göra rent akut är ju helt enkelt att vi stänger av trafiken det första vi gör så fort vi misstänker det. Med anledning av det här så har vi ju valt att sänka ner hastigheten på väldigt många sträckor i det här området där det är väldigt varmt. För risken när du kör och du har en solkurva är att vi får en urspårning, och det är det absolut sista vi vill.
SJs tåg mellan Stockholm och Göteborg och Kalmar är två av dem som påverkas av värmen. Anders Edgren är presskommunikatör på SJ.
Normalt så kör vi via Borås till Göteborg, men den banan har Trafikverket sänkt hastigheten till 40 km i timmen. Så restiden förlängs med mellan 60 till 120 minuter, och eftersom att det är ett enkelspår så får inte alla tåg plats. Så därför så kör vi buss för tågen mellan Stockholm och Göteborg från Alingsås till Göteborg, ungefär hälften av tågen. Den andra hälften åker över Borås-Göteborg men blir mellan 60 till 120 minuter sena på grund av det.
Värmeböljan påverkar också biltrafiken då fenomenet blödande asfalt kan uppstå i höga temperaturer, vilket gör vägarna hala och ökar risken för olyckor. Peter Jonsson från Trafikverket uppmanar de bilister som nöjer sig ut på vägarna att vara uppmärksamma och att höra av sig om de ser exempel på blödande asfalt.
Ser du någonting som inte ska vara på vägen? Här liksom, är det någonting som inte ska vara? Här är det en pöl av någonting. Vi vill få reda på det. Så ring in till oss och berätta. Här har vi blödande asfalt. Vi vill veta det.
Reporter Anna Grönberg. En 29-årig svensk man som greps i Tunisien 2023 tillsammans med flera personer med misstänkta kopplingar till Foxtrot-nätverket har nu häktats här i Sverige. Han misstänks bland annat för att ha betalat för mordet på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Lukas Tigerstrand är åklagare.
Han har blivit dömd för någon typ av brott i Tunisien och har avtjänat de brotten. Och sen har han åkt hem till Sverige där han har gripits på Arlanda.
29-åringen är en av fem svenskar som greps i Tunisien hösten 2023. Flera av dem pekas ut som ledande personer i bronätverket och står nära Foxtrots ledare Rawa Majid. Inledningsvis meddelade tunisiska myndigheter att svenskarna var misstänkta för att tillhöra en terrororganisation, men den misstanken ändrades. 29-åringen släpptes alltså i Tunisien och greps när han landade på Arlanda under eftermiddagen i fredags. Polisen beslagtog då en telefon och tidigare i veckan häktades han. Han misstänks ha varit den som överlämnade 85 000 kronor till den 15-åring som sköt en annan 15-åring till döds på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. För det häktas han nu för penningtvättsbrott samt för narkotikabrott.
Han har erkänt narkotikabrottet och han har vidgått att han har hanterat de här pengarna men förnekat uppsåt till att det skulle komma från brottslig verksamhet.
Enligt uppgifter till Petri Krim ska de fyra andra svenskarna vara kvar i Tunisien. En av dem, en rappare kopplad till Foxtrot-nätverket, är häktad i utevaro och misstänkt för bland annat inblandning i mordet i Skogås.
Reporter Linus Lindahl på Petri Krim. Medan antalet anmälda bedrägerier och stölder minskar så ökar anmälningarna om misshandel. Det visar Brottsförebyggande rådets senaste halvårssiffror jämfört med förra årets. Bror Schillander är statistiker på Brå.
Stöldbrotten och bedrägeribrotten har minskat med ungefär 10% vardera. Samtidigt har vi då sett en ökning av antalet anmälda misshandlar. Så att vi ser att det ökar och minskar på olika sätt.
Mest har antalet anmälda bedrägerier minskat. Första halvåret förra året anmäldes cirka 116 000 i jämförelse med första halvåret i år som enbart var 103 400 ungefär. Mestadels handlar det om stulna kortuppgifter på nätet enligt Bror Schillander på Brå.
Det vi har sett det senaste halvåret det är att framför allt bedrägerier, så kallade kortbedrägerier utan fysiskt kort, har minskat ganska drastiskt.
Siffrorna kan vara svårtolkade, brotten kan ha gått ned, nya anmälningsmetoder, alternativt att färre anmäler enligt Bror Schillander.
Om någon lurar en på ens kortinformation och sen gör 10 uttag, då blir det 10 anmälningar i statistiken. Så att det är en lite svårtolkad siffra. Att anmälningsstatistiken går ner, då är det ju ändå en rimlig slutsats att dra. Att det möjligen är så att folk anmäler i mindre grad.
Reporter Helena Boman Brody. När dagens sommarprogram med journalisten och författaren Elaf Ali sändes ut var det fel version som gick ut i FM-sändningarna. Elaf Ali skriver själv på sociala medier att det var fel slutmanus och fel version på en av låtarna. Sommarprogrammets redaktör Lena Tiderström Sagström bekräftar att fel version sändes ut, men att det endast rörde sig om omläsningar och inte ändringar i innehållet. Så en väderprognos. I kväll och i natt blir det klart till halvklart med lättare molnighet. I norra fjälltrakterna molnigt och lättare regn. På flera håll i söder väntas en ljummen natt. Imorgon får hela landet först soligt men under dagen växlande molnighet. I västra Svealand och sydligaste Norrland väntas skurar med inslag av åska. Temperatur från omkring 30 grader i söder till 8 i norr. Producent för Ekot kvart i fem, det var Johan Westerberg. Jag heter Marta Einstein Karis.
P1, Sveriges Radio.
Det här är Studio 1 som går in i andra timmen.
Utökade spänningar i Mellanöstern när Iran attackerat mål i irakiska Kurdistan.
Forskare varnar för ryska superappen Max även utanför Ryssland.
Svenskt LVU-omhändertagande från 2022 har lett till internationella demonstrationer.
Och föräldrarna anser att barnen tagits på grund av familjens kristna tro.
Och den amerikanska artisten Pitbull har blivit en symbol för skalligt självförtroende.
Det talas om Bald Guy Summer, ett nytt ideal för hur män ska se ut.
Studio 1 är här med Pia Sjögren.
Och en för dagen något hes Susanne Westergren.
Så till kriget i Mellanöstern där attackerna fortsätter.
Sent igår kväll sköts flera iranska drönare mot staden Erbil, en stad med mer än 1,5 miljoner invånare i irakiska Kurdistan.
Sveriges radios utsända Lorin Ibrahim var där i Erbil och jag frågade henne tidigare idag vad hon hörde och såg.
Ja, jag befann mig ju ute på innergården för en liten promenad tänkte jag när första explosionen hördes och den var kraftig. Alltså det lät nästan som om himlen skulle braka ner eller snarare som en kraftig åskväder som skakade om Erbil då. Barnen som var på gården och familjerna skrek av rädsla och många sprang in i byggnaderna på en gång. Sen hördes flera explosioner, kraftiga explosioner över stora delar av staden när luftförsvaret då aktiverades mot drönare som kom från Iran. Enligt myndigheterna här i Kurdistan ska man ha skjutit ner 8 drönare under kvällen och natten.
Hur reagerar människor i Erbil med omnejd?
Ja, så de jag träffade ute igår var ju väldigt, väldigt rädda. Det var främst barnfamiljer. Jag kommer ihåg att jag åkte upp med 2 små tjejer i hissen och de var helt skakiga och rädda och sa bara, men det är bomber, det är bomber. Jag försökte lugna ner dem, men samtidigt så kom jag hem och kollade på olika kanaler och sociala medier och där satt folk och tittade på fotbollsmatchen mellan England och Argentina ute i parkerna och såg rätt så vana ut vid de här attackerna. Men ja, jag såg också rädsla hos många jag själv träffade igår. Mm.
Varför händer det nu, om det går att säga?
Ja, vi har ju sett en eskalering, en upptrappning i den här konflikten. Och Iran har ju också hotat med att man kommer rikta sig på amerikanska mål i regionen. För det har ju varit intensivt med attacker mot amerikanska mål runt Gulfländerna, Jordanien. Så att det var ändå inte så förvånande att attackerna kom ändå hit. För att vi såg ju den utvecklingen även under våren. Och här finns ju flera amerikanska mål, militärbaser och det relativt nybyggda stora pampiga amerikanska konsulatet. De här baserna kunde man räkna med att de var utanför stan för ett par år sedan. Men i takt med att Erbil har vuxit väldigt, väldigt snabbt de här senaste åren så har de här baserna ändå blivit som en del av staden. Och därför så är rädslan för skador på hus och civila väldigt stort just nu. Men jag ska också säga att förutom de amerikanska baserna och konsulatet så har det varit attacker mot iranska kurdiska oppositionella grupper utanför Sleimania igår. Det kanske man inte har hört så mycket om, lika mycket som de andra attackerna. Men där har attackerna alltså varit riktade mot oppositionella grupper, ja, nästan hela tiden, kontinuerligt. Så det är en skrämmande utveckling. Vi ser väldigt allvarlig utveckling och nu som sagt har det spridit sig i större delen av Mellanöstern.
Sveriges radios utsända till Mellanöstern, Lorin Ibrahim.
Vi säger välkommen till Rosbeh Parsi, Iran-kännare och affilierad forskare vid Lunds universitet. Varför attackerar Iran just de här amerikanska baserna i irakiska Kurdistan?
Jag tror de ingår bara i en lång lista av olika typer av amerikanska mål i regionen som de försöker att komma åt för att på det viset kunna så att säga, ge igen när USA attackerar olika mål i Iran.
Mm. Hur kommer det sig att det finns amerikanska baser i Irak, alltså även om det är irakiska Kurdistan?
Ja, det går ju tillbaka till när USA invaderade Irak 2003 och sen dess haft olika typer av avtal med den irakiska regeringen och även med det regionala självstyret i Kurdistan för att fortfarande kunna behålla baser även när man drog tillbaka huvuddelen av sina styrkor.
Mm. Är det här med Iraks goda minne så att säga, gillar man de här baserna eller är det mest för att Kurdistan har det här självstyret?
Jag tror det beror på vem man frågar. Jag tror att om du frågar en del sunnimuslimer så är de inte nödvändigtvis nöjda, men de ser det som en nödvändig motvikt mot den iranska närvaron som finns genom olika shia-muslimska partier och paramilitära styrkor. Så att det är den här balansgången som alla i Irak måste gå mellan USA och Iran.
De attackerna sammanfaller också med att irakiske premiärministern är på besök i USA för att träffa president Donald Trump, apropå balansgång. Vad tänker du om det, och har du hört eller sett något från det?
Jo, men absolut. Man kan säga att han försöker precis som alla sina företrädare att hitta någon sorts balans. Så att han var både närvarande vid den iranska högste ledaren Ali Khameneis lite parad i Najaf i Irak, och nu är han i Washington för att se till att de inte ska tro att han har tagit Irans sida. Så att han måste ständigt pendla mellan dem. Sen är det ju lite olika mellan olika premiärminister på vilken sida de är bekvämast. Mm. Och han räknas väl kanske som en av dem som skulle gärna vilja komma lite närmare amerikanerna, om han nu måste det, hellre än att hamna i Irans omloppsbana. Mm. Och det får han ju så till motstånd för inom Irak, från de som står nära Iran.
Det låter som en omöjlig balansgång, men också helt självklart så som du pratar om den.
Ja och nej. Man kan säga att även under tidigare amerikanska presidenter så kunde Iran till exempel delvis skeppa ut en del olja via Irak med USAs goda minne. Därför det innebar också att det fanns eltillförsel i Irak som kunde garanteras på det viset. Så att man såg att det fanns en nödvändighet att upprätthålla Iraks funktionalitet. Men Trump-administrationen är inte lika lätt, därför den är mycket mer konfrontativ, både med de som den ser som allierade och även med den som de ser som fiender.
Vi har också med oss Marco Nilsson, professor i globala studier med inriktning på internationella relationer vid Jönköpings universitet. Du har skrivit om kurdernas strategiska dilemma i kriget i Mellanöstern, och nu har Iran riktat in sig på baser i irakiska Kurdistan. Vad handlar det här strategiska dilemmat om?
Historiskt sett så har kurderna varit väldigt positiva till amerikansk närvaro, men samtidigt så är det inte första gången Iran attackerar kurder, och det är inte så mycket kurderna kan göra åt det här, men samtidigt så försöker man ty sig till den amerikanska närvaron för någon slags garant för stabilitet, inflytande från de här Iran-stötta miliserna och även påtryckningar från Bagdad som försöker minska eller försvaga det kurdiska självstyret. Så de befinner sig mitt emellan Iran, som de måste ha en bra relation till av praktiska skäl, för att det är en stormakt bakom gränsen. Men samtidigt så är det USA som har varit den yttersta garanten för kurdernas säkerhet.
Så här är några fler som går en ganska knixig balansgång, nämligen kurderna då.
Ja, jo, verkligen. Så att, och sen kurderna också är väldigt delade. Så att det är främst kurderna i Sulaymaniyah-området i östra Kurdistan som har traditionellt sett haft en väldigt bra relation till Iran. Medan kurderna i västra delar av kurdiska självstyret har haft en positiv relation till Turkiet, och de har även haft interna bråk om hur mycket självstyre eller även självständighet de skulle ha. Så att de är inte enade, och sen samtidigt befinner sig de mitt emellan många olika aktörer: Turkiet, Iran, USA och Bagdad.
Oj, oj, oj. Och attackerna, det har ju också varit tidigare attacker mot olika orter i irakiska Kurdistan, och sen de här senaste nu igår kväll i natt. Vad innebär de här attackerna för kurdernas relation till USA och Iran framöver, tror du?
Men jag tror som det sades tidigare, så försöker USA attackera flera olika amerikanska intressen i området. Men samtidigt så är det också en signal till kurderna att de ska inte liksom satsa allt för mycket på USAs skydd. Att man måste ta hänsyn till Irans intressen i området. USA och Irak och Bagdad har ju ett avtal, ett samförstånd om att man ska avveckla det amerikanska närvaron så småningom. Så att i längden så måste kurderna förstå enligt Irans signaler nu att det är Iran som kommer att bestämma hur det ser ut i området i framtiden.
Mm. Rusbeh Parsi, Iran-kännare, vill Iran göra det svårare för USA eller Irak genom att förstöra de här baserna, skulle du säga?
Nej, jag tror att i det här läget så är det USA det handlar om. De kommer alltid ha en komplicerad relation till de irakiska kurderna som redan nämnts, men det är ändå liksom inom ramarna för någonting som de ser som både acceptabelt och oundvikligt, därför båda kommer att förbli i regionen. Den grupp, den aktör som de inte vill se i regionen och som de ser som en utböling, så att säga, det är USA. Mm. Så att i det avseendet så handlar det om det långsiktigt att få bort USA, men just nu handlar det om att visa amerikanerna att de inte viker sig när Trump, så att säga, lämnar förhandlingarna och försöker påverka dem genom att starta upp kriget igen.
Mm. Och vad är Iraks strategi då framåt för att liksom hålla sig utanför konflikten?
Ja, deras strategi måste ju vara att vara tillräckligt vän men tillräckligt mycket på avstånd med båda parter så att ingen av dem tar Irak för given och samtidigt ingen tror att Irak sitter i knät på dem. Mm. Och det är ju en väldigt, väldigt svår väg framåt.
Mm. Om jag får komma tillbaka till det som du sa om... jag tar bort mig.
Du tappar bort det. Ja. Du får fundera ett tag då, så tar vi istället då med tanke på de senaste attackerna då mot amerikanska baser i Erbil. Finns det risk att fler länder i regionen dras in i konflikten efter det här som du säger?
Ja, man kan väl säga så här att nu är nästan alla länder där det finns amerikanska baser, så vet jag, vet indragna, även om de kanske inte attackerats just i senaste omgången. Det man kanske kan se är ifall saker och ting förvärras ytterligare så kommer även baser i Saudiarabien och Qatar attackeras. De har ju Iran undvikit lite grann nu här om sistens, medan Kuwait och Bahrain har varit prioriterade mål. Mm. Och det är då delvis därför att det finns amerikanska baser såklart, men också därför att relationen till de länderna inte är lika bra. Och där har man liksom redan bränt broarna rätt mycket, så att då tycker man väl att det är mer acceptabelt pris att betala att alienera dem ytterligare.
Nu kommer jag på vad jag ville fråga, och kanske har du redan varit inne på det. Alltså, Irans attacker, gör man det för att förstöra och liksom vinna mark som man tänker sig krigsföring? Eller är det här mera ett sätt att markera mot USA?
Det är markera, men också att operativt försvaga USAs förmåga att attackera Iran. Så om vi tittar på de första omgångarna av attackerna som gjordes när kriget startade, så såg vi att Iran allt mer koncentrerades på att förstöra amerikanska baser, men framförallt deras radarstationer, genom vilken USA kunde dirigera sina egna attacker och framförallt dirigera motattackerna mot iranska robotar. Så att där har man, så att det är rätt effektivt, förstört en hel del av vad USA haft. Mm. De här attackerna på sistone är lite svåra att se om det finns någon direkt operativ vinst eller om det bara är mer en fråga om en politisk markering. Mm.
Säger Rusbeh Parsi, Iran-kännare och affilierad forskare vid Lunds universitet. Vi hörde också Marco Nilsson, professor i globala studier med inriktning på internationella relationer vid Jönköpings universitet.
När Rysslands nya superapp Max-appen lanserades i fjol så var det som ett inhemskt alternativ till Facebook och Telegram.
Men den ryska underrättelsetjänsten FSB har varit direkt inblandad i utvecklingen av appen och har full tillgång till allt innehåll.
Nu har EU-kommissionen beslutat att techbolaget som har utvecklat appen, som det ryska bolaget VK, ska beläggas med sanktioner.
En som länge har varnat för Max-appen är Eto Busiashvili, som är forskare på tankesmedjan Atlantic Councils DFR Lab, där man forskar på desinformation och digital påverkan.
They already built new application Max, which is a very dangerous application both domestically and outside.
Max-appen är farlig, säger Eto Busiashvili. Appen är numera förinstallerad på alla nya mobiltelefoner i Ryssland. Du kan inte välja att inte ha appen, säger hon.
You cannot not have Max in phone. And for others, for example schools are only use Max now to communicate.
Vi träffas på en konferens i Lettlands huvudstad Riga. Eto Busiashvili forskar om rysk informationspåverkan på Europa på den politiskt oberoende tankesmedjan Atlantic Councils DFR Lab. Tanken med Max-appen är att det ska vara den enda app du behöver för samtal, sociala medier, myndighetskontakter och bankärenden till exempel. Skolor och hushåll i Ryssland uppmanas att enbart kommunicera via den här appen. Men ryska myndigheter vill öka kontrollen och stoppa kritiska röster. Appar som Facebook och Telegram har stängts och internet ligger ofta nere. Max-appen har presenterats som ett mer stabilt alternativ. Men informationen i Max-appen är inte krypterad och ryska myndigheter har enligt lag tillgång till all information i appen.
They have direct channel into the data of Max. They can see who are you talking to, who are your contacts and what kind of payments are you making this.
Myndigheterna kan se vem du pratar med, dina kontakter och betalningar, säger Eto Bosiashvili. Och det är viktigt att veta, säger hon, att det här även är ett problem utanför Ryssland. För informationen om var kontakterna befinner sig är tillgänglig för myndigheterna. Och det kan innebära stora risker för ryska regimkritiker eller undersökande journalister som lever utomlands.
It's basically a very easy tool to surveillance people outside of Russia. And they can also do this transnational repression.
Organisationen Open Technology, som arbetar för ett fritt internet, varnar för att Max-appen bidrar till att ryska medborgares informationsfrihet och yttrandefrihet krymper och att det ökar risken för självcensur. Nu har EU-kommissionen beslutat om sanktioner mot techbolaget VK och dess dotterbolag som har utvecklat Max-appen. Den ryska underrättelsemyndigheten FSB har varit direkt inblandad i utvecklingen av appen enligt EU-kommissionen. Och en person har bötfällts på grund av vad personen postat via Max-appen. Men i Ryssland är det också möjligt att ta del av innehåll på sajter som har stängts ner genom VPN-uppkoppling som skyddar användarnas identitet. Det är via VPN som Eto Bosiashvili och hennes kollegor kan kommunicera med kontakter i Ryssland. Men att använda VPN-uppkoppling i Max-appen är inte säkert. Och ryska myndigheter försöker på olika sätt att också blockera och stoppa VPN-uppkopplingar.
For the Russian government, VPNs are a weapon, and once they become a significant problem, meaning that once...
Det här är Konstantinos Komaitis. Han är specialiserad på teknikfrågor och på internets globala styrning. Också han på Atlantic Council. Jag får tag i honom på telefon från Grekland. Han tror att det är en tidsfråga innan även VPN-uppkopplingar förbjuds i Ryssland. Han säger att Ryssland ser all teknologi som vapen.
Yes, I mean they're weaponizing everything. Technology is a weapon for Russia, right? And I think that this is the important aspect. So everything that facilitates their messaging and propaganda.
Myndigheterna gör allt de kan och använder den teknik som behövs för de budskap och den propaganda de vill sprida, säger han. Just nu skriver Konstantinos Komaitis en bok om internets geopolitik. Bland annat om hur tanken om internet som ett fritt och demokratiskt forum för alla har naggats i kanten av olika länders maktanspråk. Tidigare har vi sett internet som en kommersiell plats och som en plattform för demokratiska samtal, säger han. Men vi har inte sett det som ett instrument för maktutövning. Men det är just vad det har blivit.
We never saw the internet as being used as an instrument of power. And right now this is exactly what's happening in Russia.
Ryssland har använt internet för att underminera demokratin under 10 års tid innan omvärlden blev medveten och började reagera, säger han.
It has been undermining for the past 10 years democracies, and you know, successful in the beginning, less successfully right now because...
Han nämner hur Ryssland har manipulerat val och sprider propaganda i forna öststater, allt för att stärka egna geopolitiska intressen. EUs sanktioner mot techbolaget VK, dess dotterbolag och 3 andra techbolag som levererar mjukvara för övervakning av internet och mobilsamtal i Ryssland innebär att bolagens tillgångar blir frysta och att nyckelpersoner får reseförbud. Men Konstantinos Komaitis säger att sanktioner inte räcker. Vad vi också behöver göra är att lära av hur Ryssland använder teknologi för att öka vår egen säkerhet.
The strategy for Russia should not include just sanctions. It should also include a very serious conversation around what sort of technology are we seeing coming out of Russia to attack us. This definitely is predominantly a conversation around security.
På den konferens i Riga när jag träffar Reto Bosiashvili så frågar jag om hennes yrkesval.
So, as I mentioned, I'm Georgian, and in 2008, when I was still in school, there was a Russia invaded Georgia.
Hon vet vad det innebär att leva under förtryck. Hennes hemland Georgien blev invaderat av Ryssland 2008. Då var hon själv i skolåldern, men minns att landet var helt oförberett på attacken.
We were so unprepared, not only physically, but it was very new thing to see how information space can be manipulated during the war.
Under femdagarskriget som följde på invasionen krympte informationsutrymmet, säger hon. Ryssland använde manipulation och desinformation för att demoralisera befolkningen, framförallt i regionerna.
Even though I was like school kid, I still like saw how what does it mean to not have access to information, and then decided to go back and address the information side of the security.
Hon lärde sig vad det innebär att inte ha tillgång till information, och det var det som la grunden till hennes intresse för säkerhetsfrågor och rysk informationspåverkan. Idag lever Reto Bosiashvili i Polen. Till hemlandet kan hon inte återvända. Där riskerar hon att stämplas som en så kallad utländsk agent och bli frihetsberövad.
They can label anyone who they do not like as a foreign agent, and they can do whatever they want. They can detain them. They can fine them.
I det idag proryska Georgien har de flesta civila organisationer och flera medier blivit bannlysta. Det är olyckligt det som händer i Georgien, säger Reto Bosiashvili. Det är dessvärre som ett Ryssland 2.0.
They have killed most of the civil society organizations, and currently they are killing media. Very unfortunate things are happening in Georgia. It's Russia 2.0, unfortunately.
Reporter Margareta Svensson.
En ny LVU-kampanj mot Sverige sprids i internationella medier. Den här gången så anklagas socialtjänsten för att kidnappa kristna barn och splittra familjer på grund av ideologiska grunder.
I centrum står en rumänsk familj vars två döttrar omhändertogs av socialtjänsten 2022. Fallet har fått stor internationell uppmärksamhet och lett till flera protester och engagerat både rumänska toppolitiker och amerikanska medier.
Vi har med oss Jesper Andersson som är poddproducent och reporter på Kvartal som har granskat det här fallet. Välkommen till Studio 1, Jesper.
Tack så mycket.
Stora protester i flera länder, anklagelser om att Sverige kidnappar kristna barn. Hur började allt det här?
Ja, men det började precis som ni sa där i vad ska man säga, december 2022, för runt 3,5 år sedan då, när socialtjänsten i en skånsk kommun omhändertog två systrar med rumänsk bakgrund. Och enligt de domar och då handlingar som vi och min kollega Jon Martelius tagit del av hade den ena flickan vid upprepade tillfällen berättat för personer i den skola hon gick i då, om fysisk och psykisk misshandel i hemmet.
Till exempel vad då?
Ja, men de ska inte ha fått, de ska ha varit religiösa påtryckningar och ja, man ska ha också hotat med att flickorna då inte ska ha fått berätta för någon om den här misshandeln.
Mm. Vet du någonting mer om vad det var för fysisk och psykisk misshandel och religiösa påtryckningar?
Nej, inte vad jag känner till just nu i alla fall.
Just det. Mm. Familjen har ju uttalat sig i flera internationella medier vid det här laget. Och vad är familjens narrativ?
Alltså narrativet är ju att de här två flickorna har blivit omhändertagna på grund av deras kristna tro. Och att ja, den ena då, äldre flickan som larmade om det här våldet gjorde det för att hon inte fick använda smink eller mobil och var tvungen att gå i kyrkan 3 gånger i veckan. Och det är precis det man ser då i när man läser eller hör de här internationella medierna, att det är det man sprider och säger att Sverige tar kristna barn. Mm.
Häng kvar Jesper, för vi ska höra lite vad pappan i familjen har sagt i en intervju med Fox News i mars i år.
I would not recommend anybody to stay in Sweden
if they have a family and Christian values. As soon as you mention God, as soon as you try to live following Christian values, you have a target on your back.
Pappan säger här att jag skulle inte rekommendera någon med familj och kristna värderingar att stanna i Sverige. Så fort du talar om Gud eller försöker leva enligt kristna värderingar så får du en måltavla på ryggen.
Hur stor spridning har det här fått, Jesper Andersson, poddproducent, reporter på Kvartal?
Ja, men det är framförallt, det är svårt att säga exakt, men det är framförallt i den kristna världen och konservativa världen där vi har sett den här spridningen. Och Fox News, som ni säger, Newsmax också. Och det man kan se i alla fall är att det främst, eller en av de som driver det här caset då, är en rumänsk politiker, Titus Colachon, deras tidigare justitie- och utrikesminister. Han har varit väldigt drivande i det här fallet. Det är han också som är med och demonstrerar. Han var bland annat i Stockholm i lördags. Och han har blivit intervjuad i ett rumänskt public service-bolag nästan i liksom 40 minuter utan att få någon motfråga där han lyfter just det här fallet. Även influencerfamiljer, stora på sociala medier med över 800 000 följare, sprider också det här, gör reportage. Och det är väldigt stort i Rumänien och i den, ska man säga, kristna världen och konservativa världen.
Varför blir det stort i Rumänien, tror du? Ja, förutom att familjen såklart kommer från Rumänien, men vad går de igång på annars där, så att säga?
Alltså, precis som du säger, de är ju från Rumänien, men det känns också som en större fråga lite om nationalitet, identitet, kristendom, det är rätten liksom att utöva sin tro helt enkelt. Mm. Och att vara rumän. Den här Titus då, Colachon, den här rumänska parlamentarikern, han sa bland annat i lördags att han vill få hem flickorna, att man vill liksom ha hem dem till Rumänien. Så det är en viktig orsak också, tror jag.
Du har ju tittat på domar och beslut. Vad är det som framkommer i handlingarna?
Alltså, förvaltningsrätten går ju på socialtjänstens linje och säger jag skulle tillägga att den äldre flickorna har tagit tillbaka sina uppgifter. Men man bedömer då att de ursprungliga uppgifterna om våld ändå är mer trovärdiga än de senare uppgifterna. Mm. Och att det fanns påtryckningar utifrån. Mm. Men det ska också sägas att föräldrarna håller inte med om det här och nekar till att det ska ha skett våld i hemmet. Mm.
Utifrån vad du kan se, finns det oklarheter i det här fallet?
Väldigt svårt för mig att säga ifall det finns oklarheter. Det är en flickas berättelse och socialtjänsten och förvaltningsrätten har gått på hennes ursprungliga berättelser. Sen har det funnits en brottsutredning som har lagts ner också.
Mm. Mot föräldrarna alltså?
Ja, precis. Mm. Som då man gärna lyfter, såklart. Mm.
Det är inte första gången i Sverige vi har varit med om det här. Vi har tidigare sett internationella kampanjer där Sverige anklagats att omhänderta muslimska barn. Det här var 2022. Ser du någon likhet med den kampanjen?
Ja, det är väl just, alltså, det finns ju många likheter att just det narrativet Sverige tar kristna barn eller kidnappar kristna barn. Och någon slags misstro mot socialtjänsten. Den förra LVU-kampanjen blev ju otroligt stor och det blev upplopp och så vidare. Men Svenska institutet som vi har pratat med bland annat säger att så här, det just nu är den relativt liten, den här spridningen.
Jag har med oss också David Paulsson, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet. När socialtjänsten arbetar, hur går det till? Kan religion vara en grund för att barn i Sverige omhändertas enligt lagen om vård av unga, LVU, David?
Nej, absolut inte. Vi har ju religionsfrihet i Sverige. Och både liksom internationella konventioner och svensk rätt och så säger ingenting om det. Utan tvärtom säger att man får inte omhänderta på grund av religion. Utan det är andra saker. Det handlar om bristande hemförhållanden i det här fallet. Att det är våld, missbruk eller försummelser eller omsorgsbrist eller något. Och att man då från socialtjänstens sida kan peka på påtagliga, allvarliga risker för barnet här och nu.
Vad skulle det kunna vara till exempel?
Sen kan det naturligtvis... Sen kan det naturligtvis vara så ibland att om man har en väldigt extrem barnuppfostran så kan det till sina konsekvenser få att barn begränsat på ett sätt som myndigheter bedömer i en allvarlig påtaglig risk. Mm. Men det handlar liksom inte om religionen utan då är det ett sätt att bedriva barnuppfostran.
Ja. Hur drar man den gränsen? För den är väl fin mellan liksom religionsfrihet och en form av religionsutövning som man i Sverige då anser att man behöver skydda ett barn från?
Ja, alltså det är ju väldigt svåra beslut och socialtjänstbeslut är ju väldigt, väldigt svåra. Alltså när ska man gripa in i familjelivet? När ska man inte göra det? Och här kan vi också säga att över tid så har ju Sverige och också de andra nordiska länderna har man ju allt mer liksom blivit influerade också av en stark barnrättsparadigm. Så att barnets egna röster, barnets egen vilja och fristående från familjen väger rätt tungt i beslut också. Och det är såklart att det kan bryta mot mer kollektivistiska förståelser av en familj till exempel. Mm.
Kan du ge något, jag förstår att det är omöjligt, men ändå, kan du spekulera kring var gränsen går mellan min rätt som förälder att utöva min religion och tvinga dig som mitt barn att också vara religiös, ja, så som jag tycker att man ska vara?
Nej, men, ja, men det handlar ju om
vart tar det slut, så att säga.
Ja, alltså när man kan se att det bryter mot vad barnet själv starkt upplever att man vill leva.
Till exempel.
Men också när det faktiskt utgör en, ja, hur man får röra sig i samhället eller kanske vad man, att man inte vill följa vissa seder och så vidare. Men återigen, socialtjänsten går ju bara in om det är en konkret, objektiv, allvarlig risk för ett barn här och nu. Att man behöver skydda barn från någonting.
Finns det någon forskning som visar att religiösa familjer behandlas annorlunda av svenska myndigheter?
Nej, det gör det inte. Utan alltså, tvärtom, tittar man på forskningen som finns, så det som förenar tvångsomhändertagande, alltså när det sker tvångsomhändertagande, det är ofta att det är en långtgående social problematik i familjen. Att det handlar om fattigdom, social utsatthet och så vidare. Det är det som förenar. Man kan inte se att det är någonting annat. Sådär. Så det har vi inte kunskap om. Det kan vi inte säga. Så det ordet är, i den bemärkelsen är ju verkligen den här, de här desinformationskampanjerna som finns, desinformation i ordets liksom ursprungliga mening. Mm.
Om man jämför Sverige med andra länder, sticker Sverige ut på något vis när det kommer till omhändertagande av barn?
Nej, alltså Sverige är liksom ett mellanskikt internationellt kan man säga när det gäller antalet barn som är placerade, alltså varken mer eller mindre. Och snarare har vi liksom, jobbar vi mer än andra länder med frivilliga omhändertaganden, så vi väntar ganska länge med tvångsomhändertaganden. Så också de här liksom desinformationskampanjerna, de svarar rätt dåligt mot den liksom objektiva realiteten, alltså vad vi vet om hur socialtjänsten agerar och hur förvaltningsdomstolen bedömer.
Har du någon bild av hur det här påverkar andra länders och medborgares tillit, och för den delen svenskars tillit till Sverige när det gäller de här frågorna?
Ja, alltså det är självklart så att när det sker mycket negativa liksom beskrivningar av socialtjänsten, så har det påverkningar både på potentiella brukare, alltså barn och familjer, och deras benägenhet att söka hjälp när de behöver hjälp, men också för socialtjänstens möjlighet att få förtroende, etablera en allians. Och sen vet vi också utifrån forskningen att ju mer liksom negativ diskurs det finns kring socialtjänsten, desto mer defensiv arbetskultur kan utvecklas. Så att man kanske inte vågar fatta de här riktigt svåra besluten som det ofta är. Det är ju svåra, komplicerade beslut där det är inte alltid, ytterst inte alltid går att veta att vad det här rätt, men där man ändå måste agera för att skydda barn. Mm.
Säger David Paulsson som är docent i socialt arbete på Stockholms universitet. Vi hörde också Jesper Andersson, poddproducent och reporter på Kvartal.
Funderar du på att raka av håret och bli flint? Och då är det kanske dags nu, för den här sommaren är de flintskalliga männens sommar, åtminstone om man ska tro The Guardian.
Mm, tidningen skriver om The Pitbull-effekt efter den amerikanska artisten Pitbull, vars rakade huvud har blivit något av en symbol för skalligt självförtroende.
Och när han uppträder fylls arenorna av tiotusentals som antingen saknar hår, oavsett om de vill eller inte, eller ta på sig en mössa så att de ser flint ut. Så vi undrar, blir det här en het sommar för män utan hår?
Med oss nu har vi Brann Pavlovic, programledare för Morgonpasset i P3 och flintskallig. Så blev du introducerad. Är du stolt över din flint, Branne?
God morgon, tack så mycket. Ja, alltså jag skulle väl säga att jag nästan gör exakt samma arbete som Pitbull, fast på komikerscenen. Alltså att när jag uppträder så kommer det liksom 20 pers i bald caps för att supporta mig.
Mm. Men är du stolt över din flint?
Alltså stolt, man har ju väl inget val. Det är väl någonting man bara accepterar. Mm. Alltså det är som en leverfläck, eller fast värre egentligen, för du kan ju ta bort leverfläcken, men Man måste ju vara det, för att alternativet är peruk och det är inte socialt accepterat för män, tyvärr.
Mm. Vår producent skriver från kontrollrummet, god morgon, frågetecken. Men det kanske är för att du jobbar så tidigt på morgonen så du har sovit en liten skvätt på eftermiddagen och nu är du återigen på godmorgonspåret.
Nej, men jag också, när jag är med i radio så säger jag alltid god morgon just på grund av morgonpasset. Ja, det är min catchphrase.
Ja, precis.
Men det var så jag fick jobbet.
Ja, jag har undvikit att säga P4 Västerbotten i flera dagar, så att skärpning.
Men har du någon flintskalliga förebilder?
Flinskade förebilder, det man ska känna till då är ju att alltså innan jag började tappa håret så var jag ju, i och med att jag är en gammal basketspelare, så var mina två största idoler inom basketen Flint. Mm. Sasha Djordjevic då, som spelade i det forna jugoslaviska landslaget, och Michael Jordan. Så jag har ju varit Flint i princip under hela min uppväxt. Men sen när jag insåg att oj, jag kommer nog tappa mitt hår, så lät jag det bara växa ut. För att jag bara vill ha lite bilder med frisyr och bara se hur det känns att ha någon slags frisyr. Mm. Mm. Men Michael Jordan, absolut, är ju en stor förebild. Jag vet inte om ni kommer ihåg, David Beckham var ju en ganska, liksom, han satte ju någon slags standard för alla unga killar i vad man ska ha för frisyr. Mm. Och det var ju liksom den stora chocken var ju när han valde att bara raka av allting. Mm. Om ni kommer ihåg det här.
Jo, det kommer vi ihåg.
Kanske lite för unga för det.
Nej, det är vi inte.
Lucas talking. Ja. Men, du, men det här som The Guardian har hittat på nu, att kalla det här för
The Bald Guy Summer.
Ja.
Men är det inte Hot Bald Guy Summer? Eller jag hade nog velat säga att det är mer än Hot Guy Bald Summer.
Ja.
Mm. Ja, för jag, för jag hade ju en egen sån förra sommaren som var så Hot Guy Jihadi Summer. Och det är lite kul att få vara med i nästa trend också.
Mm. Mm. Det får bli the P1 way då. The Hot Bald Guy Summer. Ja. Har du märkt av det?
Ni, alltså, nej. Inte alls. Alltså, för att, jag har ju ett gammalt skämt om det här. Det finns ingen kvinna som har typen flint med skägg. Det är bara någonting som finns där ute på marknaden. Det finns för mycket män som är flint med skägg. Det är du behöver inte ha den fetischen. Liksom. Men har man hår kan du fortfarande raka av det och låta det växa ut. Medan jag har bara den här frisyren och jag är fast med den, tyvärr.
Men en enkät som datingappen Tinder gjorde, då svarade 42% av 2000 singlar att de tycker att ett rakat eller flintskalligt huvud gör att en man blir sexigare. Håller du med om den bilden?
Ja, men det... Alltså jag tror att det här, liksom, det här är någonting som flinsk... Det kommer ju oftast... Det har ju kommit andra sådana artiklar från typ så Vogue och Esquire som också så... Kvinnor föredrar flinskalliga män. Men jag tror liksom så här, i underkant så finns det flinskalliga män som försöker driva den här tesen. Men det är ingen som känner så egentligen. Jag har ju varit på de här apparna. Och en ganska vanlig fråga som jag brukade få var... Har du valt din frisyr? Mm. Vilket flinskallighet är ingenting man väljer, utan flinskalligheten väljer dig, brukar jag säga.
Emma Severinsson, lektor i modehistoria vid Lunds universitet, välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Varför väcker mäns hår eller håravfall så mycket känslor?
Ja, men det är ju för att håret är ju en stor del av vår identitet, både för män och kvinnor. Och när man då börjar tappa det och inte ha valet som vi har här med vilken frisyr man ska ha, så är det ju någonting som händer då, och det väcker ju känslor.
Mm. Samtidigt så är det ju så att håravfallsindustrin omsätter miljarder på mäns oro för att tappa håret. Är Bald Guy Summer en verklig frigörelse från hårhetsen?
Det återstår nog att se. Vi vet ju att sådana här, vad vi kan kalla mikrotrender, kan blossa upp och försvinna. Och kanske också lite på sommaren när man gärna vill hitta nya media och sådär. Så att vi får väl se. Det är ändå en lång tradition av att mäns håravfall, att man har velat avvärja det på olika sätt.
Mm. Det kan vara en sommarfluga. Ska vi kika på det i... Historiskt, har det varit ett känsligt ämne, säger du som modehistoriker?
Ja, men det har det ju. Man började med tupier redan i slutet av 1700-talet. Och på 1800-talet så började också karikatyrtecknarna häckla det här med tupier som blåste av i vinden. Och det har vi sett fortfarande sen längre fram i tiden. Kanske någon teckning av en man som är ute och fiskar och så får han då kroken på huvudet och tupén flyger av och så. Så att det har varit ett känsligt ämne och man har också försökt på massor av olika sätt då att hindra håravfall.
Mm. Det har ju också hamnat i populärkulturen, till exempel hos Seinfeld. Ska vi lyssna på det?
Oh my god.
What?
Your hair. It's so thick and lustrous. I mean, it was.
Well, it still is. I shaved my head for my swim team. I just like the way it looks, so I kept it.
Are you saying that I could be dating this hair? I mean, with you under it?
Ja, det är Elaine här som inser att hennes kille var otroligt snygg när han hade hår på huvudet. Hon ser en gammal bild på hans körkort.
Vad tänker du när du hör det här, Emma?
Ja, men det är spännande, för först tycker hon ju att han är väldigt snygg i det här håret och försvarar det. Men sen när hon inser att han hade ju faktiskt varit ännu snyggare med hår, så gör hon ju allt för att han ska få tillbaka håret. Och inser då att han faktiskt är flint på riktigt förrän han har rakat av det frivilligt först. Så det säger ju någonting om de här normerna och hur man liksom förväntas vara snyggare om man faktiskt har hår på huvudet.
Mm. Ska vi lyssna på ett klipp till? Nu handlar det om Sex and the City.
This is very intense and you're being very sweet, but there is no way that you can relate to what I'm going through. What are you doing? No, you can't. Your hair's your thing.
Chill out, I'm busy.
Just det, det är Samanthas kille i Sex and the City säsong 6 som rakar av sitt hår i sympati med henne eftersom hon tar cellgifter och han bestämmer sig alltså för att raka av sitt hår.
Vad tänker du kring den, Emma? Ja. Eller Branne?
Ja, förlåt, jag tänkte bara liksom så. Jag måste bara flicka in med hela Seinfeld att det finns ju också ett till avsnitt där George då, Costanza, börjar ju ha peruk och blir framgångsrik. Men sen liksom blir för att han förrår liksom de flintskalliga männen i och med att han börjar ha peruk också. Vilket liksom på något sätt ändå talar emot perukerna. Mm. Alltså att tupén, vi har bara inte det.
Nej. Mm.
Emma Severinsson, modehistoriker vid Lunds universitet. Vad har du för tankar här? Jag tror att du har valt att vi ska lyssna på Samanthas här i Sex and the City.
Ja, precis. För det här är ju också alltså början av 2000-talet som vi ser här, eller hör här. Och där började ju dyka upp, vi hörde här om Beckham och sådär, att man under 90-talet började raka av håret som alltså för att det är modernt och snyggt snarare än av behov. Och det som är spännande här med Samanthas pojkvän är ju att han är modell och håret, det här halvlånga, tjocka håret, är ju en så stor del av hans marknadsföring eller det intresse kvinnor har för honom. Så att det visar ju verkligen, det blir verkligen en kärlekshandling att raka av det här håret. Sen blir han ju såklart väldigt snygg ändå, så att det faller ju inte hela karriären för honom direkt. Så.
Ur ett historiskt perspektiv, har kraven på mäns utseende blivit hårdare?
Ja, men det har det. Vi kan se hur det finns marknadskrafter som har riktat in sig mer och mer på män. Att det finns pengar att tjäna på hårvård och på hudvård och så vidare. Och sen har vi ju sociala medier där det verkligen har ökat hetsen även på mäns utseende. Där vi ser en lite ökad objektifiering mot tidigare.
Mm. Varför kan det ändå uppfattas som självsäkert, som man ju pratar om nu, apropå de flintskalliga sommar, att raka huvudet?
Ja, men det handlar ju också om att det historiskt sett har varit ett sånt fokus på att man inte ska vilja tappa sitt hår, och att då bejaka det är ju någonting extra. Och det som kanske mest kan väcka uppmärksamhet är ju män med riktigt långt hår som har flint uppe på huvudet och behåller det. Mm. Det finns någon sån slogan på internet som är long hair, don't care. Så att det är liksom
då, den här...
Ja. Long hair, don't care. Tack Emma Severinsson, lektor i modehistoria vid Lunds universitet, och Branne Pavlovic, programledare för Morgonpasset i P3. Trevlig kväll hälsar Studio 1.